Det sista jag vill få nämna om när det gäller de här två typerna av tro, det är själva begreppet trossteg, att ta ett steg i tro. Därför att när anden är suverän i mitt liv, då är ett trossteg någonting som jag gör därför att jag är ledd till det av den heliga ande. Och ibland så tar man ju ett sånt här trossteg med fruktan och bävan i sitt inre därför att anden tillsäger en att göra saker som man definitivt aldrig skulle drömma om att göra på eget initiativ. Men Herren förser med tron som behövs till trossteget. Ibland så att säga nästan på samma gång. Ibland så är det någonting som anden har fått bygga upp under lång tid. För. Men trossteg är någonting som jag då är ledd till av den heliga ande. Medan när vi talar om människors tro kan det lätt bli så här att ett trossteg är att jag på något sätt på eget initiativ kastar mig ut i det orimliga. Därför att det ska, själva det steget förväntas utlösa kraftflöden i andevärlden. Och som om just detta att jag försätter mig i en orimlig situation, att det är någonting som i och för sig får det orimliga att hända. Det är så om Herren har lett mig till det. Men ibland så kan det nästan bli så att man får för sig att det är tvärtom. Att om jag bara försätter mig i det orimliga så är det någonting som utlöser Guds kraft. Och det är viktigt att vi inte minst inför stora projekt, riskfyllda projekt, är klara över vem det var som tog initiativet. Var det Herren eller var det jag? Därför att om jag har sett människor verkligen ta skada, så är det i såna här stora trossprång som var nästan tänkta att vara det som så att säga bevekade Gud till att börja handla. Jag tror att det är så här att ju mer kraften flödar i våra liv, desto mer blir vi attackerade. Det är inget märkvärdigt. Och attacken är precis den gamla vanliga. Det är samma attack som Adam var utsatt för och misslyckades, som Jesus var utsatt för och lyckades. Nämligen attacken att använda kraftflödet på ett sätt som är frikopplat ifrån andens vilja. Och det märkliga är att kraften torkar inte in automatiskt när vi gör det. Det finns ju många exempel på till exempel människor som kanske på ett mycket sunt sätt fått en tro för de sjukas helande. Och många sjuka blir friska. Men så rätt vad det är så smyger det sig in pengar i verksamheten. Och man börjar använda gåvan för en profit helt enkelt. Och då finns det många exempel och många erfarenheter av att gåvan torkar inte in. Utan den fortsätter att fungera som förut. Och man kan tycka att det låter ju väldigt konstigt det här. Hur kan det vara så? Jo, jag tror att om Gud automatiskt lät gåvan torka in, då skulle det aldrig kunna avslöjas i våra liv vad som är våra drivfjädrar. Och gåvan skulle heller inte vara en gåva av nåd. Utan det skulle bli så här att den skulle stå i proportion till hur helgad jag är, och då skulle det ändå vara en gåva för förtjänst. Av förtjänst. Jaha, alltså du har hunnit så här långt. Ja, då får du den och den gåvan, för att det får de som har hunnit så här långt, som har blivit så snälla och skötsamma och duktiga och lydiga. Men gåvan är en gåva av nåd. Och den torkar inte in automatiskt om jag så att säga träder utanför andens ljus och ledning i mitt liv. Utan vi är lite grann kallade att bevaka det där själva och hjälpa varandra med detta. Så att vi använder kraften på rätt sätt. Och ju större kraftflöd, desto större attacker. Därför att när kraften flödar i ditt liv så kommer människor att ställa enormt mycket förväntningar på dig. Av alla de tusen olika sorter. Och om inte annat så kan du bli så, vad ska vi säga, omgiven av människors förväntningar att du till sist nästan inte kan vandra i anden längre, utan blir mer eller mindre pressad till att vandra i människors förväntningar. Det är mycket bra om man har någon närstående person som kan förmana en. Att vara lyckligt gift när kraften börjar flöda, det är till exempel att ha en make eller en hustru som säger ifrån. I den ena av de här båda sagorna så handlade det om en människa med en mycket lojal hustru. En kvinna som såg, så långt jag kan förstå, såg vad som var fel hos sin make, men som sa det aldrig. Det är ingen bra lojalitet. Utan den inbördes förmaningen, den fungerar dåligt i våra församlingar. Det är bara att konstatera, och den kanske alltid kommer att fungera dåligt. Se till åtminstone att du har någon människa nära dig som kan säga raka sanningar. Därför att då kan du vara mycket mer frimodig. Då ska vi öppna frågelådan och samtalslådan omkring det här. Som ni har varit framme under pauserna här med en del frågor, men jag antar att det är bara en ringa spets på ett stort isberg. Jag repeterar frågan här lite grann. Det handlar alltså om den här episoden som Todd Burke och hans hustru beskriver i den här boken Beredd att dö från Kampuchea, men en herrens tjänare där som börjar använda sina gåvor för egna syften, och man kände till sist en andens vägledning att ta återkalla gåvan, att återkalla smörjelsen över honom, och om jag minns rätt så torkar också gåvan in sen. Varför sker inte det där automatiskt, och varför ska man alltid göra på det här sättet? Ja, jag är inte så där alldeles förfärligt klar över varför det inte alltid sker automatiskt. Men jag har bara fått nöja mig med tanken att i så fall var det inte nåd i nådegåvan. Och i så fall skulle vi alla vara bundna vid att tänka på den ena eller den andra av våra defekter. Och tänka att ja, det kan ju inte bli några nådegåvor, för den är borta och den är borta och den är borta. Och kanske på gravens rand att man till sist hade fått helgas och renas till den grad att man kanske kunde våga framsäga en liten profetia eller någonting sånt där. Och så är det ju inte. Tack och lov för det. Och det är inte heller så att man kan avläsa en människas helgelse genom att se på hur många under och tecken han omger sig med. Vi måste bara konstatera så här är det inte. Och jag tycker man kan ana sig till varför det inte är så. Men jag är inte karl till att uttrycka det här riktigt i ord. Jag vet inte om någon annan av er har mera ljus över detta än jag. Din fråga om man ska alltid göra så att man återkallar smörjelsen. Nu var de ledda av anden till att göra det i det fallet. Och det tror jag är bra att vara i alla sammanhang. Både där kraften ska ges och kanske också där den ska återkallas. Jag tror inte att vi är uppmanade att efter egna bedömningar så att säga gripa in i varandras liv. Men å andra sidan så måste vi ju ha det klart för oss att om en människa kommer ut i en felaktig tjänst på det här sättet, vare sig den är felaktig från början eller blir det så småningom därför att personen faller offer för en frestelse, så kan det kanske vara mycket viktigt för den personens upprättelse att tjänsten tas ifrån honom. Det kanske kan vara någonting som räddar den personen. Och därför så kanske man får ta det exemplet och gömma och begrunda i sitt hjärta. Och om man skulle se någon människa olycklig nog att hamna i den här situationen, så får man vara öppen inför Herren. Herre, är detta någonting som du vill att jag ska gripa in i? Eller vill du inte det? Jag vill givetvis be för den personen. Jag vill be att du välsignar honom, att du öppnar hans ögon och allt det här. Är det någonting mer jag ska göra? Jag är här, jag är villig. Men det är ju bra att liksom se att det kan vara Guds väg. Det kan vara Guds väg. Och vi kan bli uppmuntrade av det. Men lika lite här som någon annanstans tror jag att vi kan bara rusa iväg och göra saker. Därför att så gjorde de i Kampuchea den gången. Men vi kan ha våra sinnen öppna för att Herren kan vilja leda oss in i detta. Och när man har sett Herrens handlade i en situation, så är man liksom mera beredd att ta emot en uppenbarelse i ett annat sammanhang och vara öppen för det. Ingmar? Todd Burk var hans andlige fader. Ja. Nej, det är säkert sant. Hans handpåläggning hade utlöst gåvan, och han kanske också hade ett ansvar inför Herren på ett speciellt sätt. Ja, Bosse?
Kan det ligga att gåvan fungerar? Kan det ligga i det att människor som söker helande söker alltså Herren? Man vet att gåvan är given till människan. Att det är den här killen. Då kommer vi förväntan inför Gud, till honom. Och de blir alltså helade. Därför att Gud kan återkalla det. Alltså, Gud helar genom den här personen då. Därför att han har blivit på.
Om jag förstår det rätt, så menar du att Gud har gett en gåva att hela till sjuka till en människa. Och när människorna ser den personen så och vet om de underverk som Gud har gjort genom den personen, så får de så mycket lättare att tro för sitt eget helande att de blir helade i alla fall. Är det så du menar? Nej. Nej, just det. Sin kallelse och sina nådegåvor kan Gud inte ångra. Ja, det är möjligt. Det är svårt för oss att förstå allt i de här sammanhangen. Fler frågor?
Om Gud ska klippa av dem en gång, va? Då står man med all, kanske, liksom, det kan ju inte använda längre, men alltså, om jag får ändå visst nåda, det är på sätt att titta på rätt igen.
Ja, det är klart. Jag menar, annars så skulle ju minsta förtretlighet eller minsta förarglighet eller vad som helst, va? Det skulle plötsligt få gåvan att torka in. Det skulle ju bli ett förfärligt torkande och flödande. Det finns ju någon sorts lag om sådd och skörd i våra liv som gör att skörden av det vi sår ut, det dröjer ju en tid innan man bärgar den. Och under tiden så finns skörden från det vi har sått ut förut. Det är kanske också en tanke i det här sammanhanget. Geir?
Men han var på en som har brukt en mäktig väckelse i 60 år i Norge. Men han spårar ur och börjar synda alltså en massa. Men fortfarande idag så har han hört det mot folk lite än. Han har inte anerkänt av de evangeliska kristna alltså. Och liksom han får, jag tror att han hade det egna motiv som ligger bak hans verksamhet idag. Men likväl så har han en viss utryckning inför Herren alltså, och folk som blir fred. Så det där är konstigt alltså. Men jag kommer att tänka på någonting i första Timoteus 3 här. Om förutsättning av orden ska sätta en tillsynsman. För att säga att han har sett man ser att det är nyhållet så att det inte ska falla i djävulen snarare. Men då tänker jag på det här med tro som vi talar om i vers 9. Det står så då de som har trons hemlighet i en ren samvittighet.
Ja.
Att vi tar över det här med tro, att det tro det är egentligen en hemlighet, alltså som ingen känner till utom den som har den. Och hvis vi har ett rent samvete och rent hjärta och söker en typ av kontor och få en stark tro.
Det är första Timoteusbrevet 3 och 9. Ja, jag är tacksam att det inte är jag som ska döma på den yttersta domen. Det är ett av mina många tacksägelseämnen. Jag tycker ofta, om man bara ser det hela på ett vanligt mänskligt plan, att många som på det här sättet kommer ut ur Guds hand, ur Guds grepp, brukar de inte annat sluta i stor besvikelse och bitterhet. Det är inte säkert att de blir så där förfärligt falska apostlar i den bemärkelsen att de har fel undervisning. Och det kan mycket väl hända att de kan hålla på genom år och årtionden. Och som Geir säger, många blir frälsta. Men ofta, efter min erfarenhet, så slutar det ofta i alla fall med en besvikelse i den personens eget liv. Ja, Alf.
Du läste innan idag ifrån någonstans att den som har smakat den grumliga kraften med avfallet kan inte på något sätt vända på gott. Ja. Kan det inte ha med det här att göra att Gud väntar sin kärlek så länge det finns den minsta tynande veke hos en sådan människa som har. Alltså känt av kraften kan göra kraftgärningar och helande och sånt. Men så länge den person har den minsta lilla veke, den gnista kvar, så är Gud beredd att föröka honom. Eftersom det står ju att om de avfaller helt så finns det ingen möjlighet att vända tillbaka. Eller är det ett annat sammanhang? Är det någonting annat när Paulus talar om det?
Ja, ordet var alltså ur Hebreerbrevet 6 och 4 om jag minns rätt. Men det här är ju ett bibelord som det har varit mycket, mycket undran och mycket funderingar över. Hebreerbrevet 6:4. Människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens kraft. Dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse. Jag tror att man kan, visst att man ser Guds långmodighet i det här med att inte gåvan torkar in omedelbart, man börjar vandra på egna vägar. Nu tror jag inte att vi ska läsa de här verserna i Hebreerbrevet på så sätt att ohjälp, här gäller det att inte på något sätt tänk om jag skulle få en nådegåva på minsta sätt börja missbruka den, då har jag avfallit ifrån den kommande världens krafter och det finns ingen förlåtelse för mig och så vidare. Jag tror att det som står talat om här är någonting som man gör med väldigt berått mod. Det här är skrivet i människor alltså som stod i en glasklar valsituation. Det ska vi ha klart för oss, att Hebreerbrevet är skrivet till människor som är förföljda och som alltså står i en helt glasklar valsituation. Att antingen avsäga sig sin tro och därigenom slippa en rad svårigheter i sitt liv, eller stå kvar i sin tro. Och det handlar inte egentligen om att falla för en frestelse i den bemärkelsen att bli överlistad, att bli lurad, kanske ens av sina egna dåligt granskade kötsliga motiv. Utan här handlar det om någonting som är föregått av ett viljebeslut som tydligen är ett moget övervägande där man visste vad man gjorde. Och trots allt så tror jag att de som kommer in i ett kraftflöde och hamnar vid sidan av på det här sättet, de har egentligen inte vetat vad de gjorde. Därför att de har blivit överrumplade av så många olika kraftkomponenter. Både i så att säga det andliga kraftflödet, men också i människorna runt omkring. Vi ska inte underskatta vad människorna med sina förväntningar, med sin kritik, med sin avundsjuka, med alla sina reaktioner på kraftflödet, vad de bidrar till i våra liv. Det kan ställas, en person kan ställas på en piedestal och smickras sönder. Och han har kanske inte kraften och mognaden att stå emot det. Det är inte detsamma som att göra ett medvetet val. Och eftersom vi som sitter här inte gör några medvetna val. Jag menar, vi tänker oss till exempel att du i eftermiddag får för dig att du ska bli TM-lärare istället därför att det lönar sig bättre. Och du tänker över det här. Och du vet vad det handlar om. Du vet vad de gör på TM. Du vet vad Bibeln talar om. Du har fått smaka den tillkommande tidsålderns krafter och så vidare. Men du säger att jag blir det i alla fall. Då har du gjort det med berått mod, tror jag. Och det är viktigt att vi har den komponenten klar för oss i de här sammanhangen. Och dessutom är det så här att jag tror att var och en som kommer till en omvändelse, till en synda ånger, han har kommit dit än därför att den helige ande har fört honom dit. Vi brukar ju ofta tala om det här med synd mot den helige ande. Och så tröstar man folk och säger att ja, det att du oroar dig för saken, det visar ju bara att du har inte syndat mot den helige ande. Och det tror jag riktigt. Därför att det är bara den heliga ande som kan uppväcka syndaånger. Och den dag du har syndat mot den heliga ande, alltså på ett sådant sätt tagit avstånd från andens uppenbara verk mot bättre vetande i ditt inre. Att du verkligen efter Guds uttryckssätt hädar den heliga ande. Ja, då kommer du aldrig på tanken att du skulle vilja ångra det här. Jag menar, fariseerna och prästerna i Israel, de kom aldrig på tanken att ångra sig när Jesus hade uppstått. När soldaterna kommer rusande och säger att han kom ut ur graven här och vi kunde inte hjälpa det. Tyst, tyst, säger de. här får ni pengar. Sprider ut att lärjungarna hämtat honom. Det fanns inget vittnesbörd som kunde föra dem till omvändelse därför de var förhärdade. Du kan ta ett annat exempel. När profeten Samuel var liten så hette överste prästen i Israel Eli. Och han hade två söner. Han hade flera söner som var präster. Och de gjorde lite som de ville. De tog de bästa köttbitarna och åt upp och de fullständigt struntade i hela gudstjänstreglementet så att säga. Och kom därigenom människorna att förakta offertjänsten inför Gud. Och Gud låter varna dem, men de omvänder sig inte. Och till sist så går de sin undergång till mötes. Men var och en som verkligen vill vända om. Och här är det återigen så skönt. Det är inte vi som dömer. Varken här på jorden eller på den yttersta dagen. Jätteskönt att slippa. Den här undervisningen är inte till för att vi ska springa och lägga mätstickor på varandra. Utan bara för att vi ska kunna själva slippa dikeskörningar. Och vi ska kunna hjälpa varandra att vara kvar på vägen. Nu är full tid ute och nästa gång vi träffas så ska vi börja med vishetens nådegåva.